Det här är P1, Sveriges Radio.
TikToks algoritmer tycks kunna trolla bort innehåll som skaver politiskt. Samtidigt storsatsar svenska redaktioner på appen. Hur förenligt är det med fri journalistik?
Den fria journalistiken gör vi primärt på våra egna plattformar.
Och som dödssiffrorna från krigets Gaza. Hur ska medier förhålla sig till de allt osäkrare siffrorna?
Om man säger att de här siffrorna kommer från Hamas-kontrollerade myndigheter så har jag svårt att se att det ger siffrorna legitimitet.
Du lyssnar på medierna i P1. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till veckans avsnitt av medierna. I jakt på de unga nyhetskonsumenterna som i allt högre grad flyr journalistikens egna plattformar så är det många nyhetsredaktioner som publicerar innehåll på TikTok. Plattformen som används av drygt 3 miljoner svenskar dagligen. Men TikTok som ägs av kinesiska ByteDance ställer redaktionerna inför nya utmaningar och etiska överväganden. Det handlar dels om risken för att användardata hamnar i händerna på den kinesiska staten. Men också något annat som borde få medier att resa ragg. Nämligen att visst innehåll tycks döljas i användarflödena eller tas bort helt. Ja, helt enkelt censureras. Är det rimligt för svenska medier att underkasta sig ett slags redaktörskap från ett kinesiskt bolag? Jag och Fanny Hedenmo har i veckan tittat närmare på just det här.
Jag tänker att det här är tyvärr en naturlig utveckling i tider av den här ökade geopolitiska konflikten mellan Kina och USA.
Det här är Joje Olsson. Han är frilansjournalist bosatt i Taiwan och skriver artiklar, krönikor och böcker om Kina. Och det han pratar om, det är det här.
Right now, legislation with a potential ban of TikTok heads to President Joe Bidens desk.
Ja, förra veckan röstade den amerikanska senaten igenom ett lagförslag om att videoappen TikTok med sina runt 1,5 miljard användare världen över måste säljas av sin kinesiska ägare. Företaget ByteDance. Annars kommer appen att förbjudas i USA.
Last night it gives TikTok 270 days to part ways with Chinese company ByteDance.
And instead... Det handlar framförallt om anklagelser om spioneri. En rädsla för att TikTok ska lämna ut känslig användardata till den kinesiska regimen. Något som ByteDance gång på gång förnekat, men som enligt en rad nya lagar i Kina de senaste åren inte alls är otroligt, enligt Joje Olsson.
Det viktigaste i de här lagarna då, det är att privata företag måste ge den information till polis och utredare som de efterfrågar.
Men det är inte bara spionerianklagelser som jäckar TikTok. Det handlar också om hur appen har använts eller kan användas i ett upptrappat globalt informationskrig. Ja, helt enkelt hur TikTok premierar eller censurerar olika typer av innehåll.
Dels genom att stärka de politiska budskap, politiska syften som Peking förespråkar. Men man kan även då kväsa och gömma undan eller vinkla budskap i frågor som ja, men Taiwan eller Tibet eller de här pågående konflikterna som vi har i Mellanöstern och Ukraina.
Nästan var fjärde svensk använder TikTok i Sverige. Men svenska medier har varit ambivalenta i förhållande till appen. Fortfarande är det till exempel inte tillåtet för en Sveriges radioanställd att ha TikTok installerad på sin arbetstelefon av säkerhetsskäl. Trots det här finns flera SR-konton idag på appen, bland annat P3 Nyheter.
Jag heter Caroline Cannon och jag har det senaste året varit TF nyhetschef på P3. Ja, alltså så här, Sveriges Radio är ju väldigt försiktiga med att etablera oss på nya plattformar. Vi vill liksom kunna se att det funkar bra med våra övergripande mål. Och för tillfället så befinner vi oss på TikTok med till exempel Petri Nyheter då och gör nyhetsjournalistik där. Men det är såklart att saker kan komma att ändras.
På ett sätt kan man ju säga att svenska medier har behövt göra såna här överväganden flera gånger om nu. Att publicera sig hos techjättar som Instagram och Facebook har alltid lämnat en sur eftersmak i munnen hos många publicister. Man ger bort sitt innehåll gratis på en plattform som man inte kan styra över. Men kanske är frågan om TikTok delvis en annan. Det är en kraftfullare algoritm som ständigt förutspår vad du som användare ska gilla. Och exakt hur den funkar, det vet man inte.
Ja, alltså såklart är det ju problematiskt i stort liksom, för oss att de stora plattformarna, det är ju inte bara TikTok, det gäller ju också Facebook, Instagram och så, att de är väldigt hemlighetsfulla liksom, med hur de distribuerar innehållet till följarna, så den här algoritmiska spridningen. Därför kan ju inte vi heller förlita oss på dem för distribution av vårt material. Vi måste ju alltid utgå från de plattformar som vi själva kontrollerar.
TikTok har konsekvent vägrat att lämna ut sin algoritm. Frågan är så känslig att företaget hellre låter sig förbjudas i USA än säljer den, enligt källor till amerikanska medier. Och ByteDance har hela tiden förnekat att de styr innehållet på appen, eller att de låter den kinesiska regimen styra det. Men i fjol kunde tidningen Forbes rapportera att ett 50-tal interna listor med känsliga ord hade läckt från TikTok. Ord som uigurer, den förföljda muslimska minoriteten i regionen Xinjiang. Ord som Taiwan och vissa ord i samband med Putin och Trump. Och i december, när forskare vid Rutgers-universitetet i USA studerade skillnader i TikTok och konkurrenten Instagrams flöde, fann de stora, oförklarliga skillnader i hur ofta frågor som anses känsliga för Kina nämndes på TikTok. Hashtags som nämnde Hongkong-protesterna till exempel förekom 174 gånger fler på Instagram än på TikTok, trots snarlika målgrupper.
Det är fortfarande oklart i vilken utsträckning som kinesiska myndigheter aktivt påverkar TikTok att i sin tur påverka innehållet.
Joje Olsson igen.
Man ska ha klart för sig att i Kina så är ju självcensur den mest effektiva formen av all censur. Så det är ju inte bara möjligt utan även logiskt om TikTok då skulle följa vad man tror är den kinesiska regimens önskan om innehållet, även om man då inte får några direkta order att göra så.
Och även om känsliga videor inte plockas bort från appen, säger han, finns det en risk att de nedprioriteras i flödet.
Det är många inlägg som man gör då så kan bli skuggblockerade, att de inte får lika mycket exponering som andra inlägg man skriver. Och om Expressen skulle posta en video om Taiwan så kanske inte videon raderas, men däremot kanske den bara får någon enstaka procent av views om man jämför med andra videos då som kanske handlar om svensk inrikespolitik.
Ja, just Expressen är förmodligen den svenska redaktion som kanske skördat störst framgångar på TikTok.
Hej TikTok. Försäljningen av energidrycken Prime rasar. Under 2022 lanserade YouTube-profilerna Logan Paul och KSI energidrycken Prime och hypen var enorm.
Det är extremt viktigt att hålla koll på.
Claes Granström är chefredaktör på Expressen.
Men det finns ju rapporter och granskningar som har kommit under de senaste månaderna som pekar på att TikTok faktiskt censurerar och gömmer undan vissa ord och visst innehåll. Vad tänker du om det?
Man behöver hålla sig uppdaterad om det här. När det handlar om skarpa uppgifter exempel, då behöver man ju veta vilka sådana som det finns. För att själv kunna identifiera, ser vi samma saker? Men är det några förändringar i hur vår journalistik når publiken? Några förändringar i de mönstren? Man behöver ju veta vad det är man ska leta efter för att kunna se om vi har problem här. Och det jobbar vi naturligtvis med. Skulle vi märka att det inte går att utföra jobbet, att vi inte skulle kunna ge en komplett nyhetsleverans, då skulle vi agera. Men hittills har vi inte några skarpa sådana egna erfarenheter.
Men en redaktion som upplevt att deras publicerade material försvunnit från TikTok är Västmanlands läns tidning.
Det har hänt att TikTok har plockat ner material som vi har publicerat vid ett par tillfällen.
Daniel Nordström är chefredaktör.
Och vid ena tillfället så såg man ett vapen. I det andra fallet handlade det om en personer som sprängde helt enkelt olika sprängladdningar ute i Västerås. De två gillades inte av TikTok uppenbart och togs ner. Tänkte vi att okej, just det där funkar kanske inte på TikTok då. De gillar inte de där sakerna. Testa ett annat material istället helt enkelt.
Är det rimligt att som svensk nyhetsredaktion låta sig styras på det sättet av vad ett kinesiskt ägt bolag tycker är rätt och fel att publicera?
Vi styrs ju inte av det riktigt. Vi publicerar ju eftersom. Jag menar, vi publicerar det i andra plattformar ifall inte TikTok vill ha det. Så det är inte så att de styr och vi publicerar. Om det ska vara politiskt motiverade censureringar, då ska jag ju reagera kraftigare på det sättet.
Ja, det hela blir lite av en gissningslek. Det är svårt att veta var ägarföretaget ByteDance gränser går och vad som i deras ögon går emot publiceringsreglerna.
Men hur förenligt är det, skulle du säga, för Expressens journalistiska arbete att verka på en plattform som TikTok som, även om ni själva inte upplevt det, tycks censurera vissa ämnen?
Helst så vill man ju förstås äga och kontrollera alla plattformar där man möter publiken. Så det ska jag ju vara ärlig med och säga. Men vi vill ju också nå så många som möjligt med vår nyhetsbevakning.
Är det verkligen förenligt med fri journalistik att verka på en sån plattform?
Claes Granström igen.
Alltså, skulle vi som sagt märka att någonting förändras, någonting plockas bort aktivt av det vi publicerar, då skulle vi agera på det. Men jag kan tycka att med anledning av de tveksamheter som finns så är det ännu viktigare att som nyhetsaktör med seriös journalistik vara på plats här och göra jobbet också mot den här publiken.
Daniel Nordström på VLT får samma fråga.
Men kan man verkligen göra fri journalistik på en plattform som TikTok?
Den fria journalistiken gör vi primärt på våra egna plattformar. Men sen så har vi då också så att vi marknadsför vår journalistik i sociala medier. Och jag tycker att det är en bra kombination som fungerar bra så här långt.
Tillbaks till Jojje Olsson som följt Kina länge. Han tror att svenska nyhetsredaktioner gör klokt i att vara vaksamma.
Det här är ju ett dilemma som alla har att ta ställning till. Men som representant för svenska medier, där man då själv håller yttrandefrihet och pressfrihet högt, så skulle jag ha väldigt svårt för att använda en app som till syvende och sist ligger under den kinesiska regimens nåder.
Sist här hörde vi frilansjournalisten och Kina-kännaren Jojje Olsson. Och nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några små nyhetsostron från veckan som gått.
TV4s Kalla fakta har de senaste 10 månaderna vallraffat inifrån den SD-kopplade YouTube-kanalen Riks. I trailern för programmet som släppts i veckan säger man att man kommer undersöka påståendet att Riks och SDs kommunikationsavdelning står bakom en trollfabrik. Reportaget sänds först nästa vecka, men redan i veckan har publiceringen lett till diskussioner. För i onsdags, innan TV4s Wallraff blev känt, fick Aftonbladet hux flux total access till SDs nya kommunikationsstrategi. Den ska ske genom influencers där kopplingen till SD inte alltid framgår, enligt en intervju Aftonbladet fick med Sverigedemokraternas kommunikationschef Joakim Wallerstein. I intervjun med Aftonbladet förnekar han specifikt att SD skulle bedriva någon trollfabrik. Sedan trailern till TV4s reportage släpptes har Fredrik Malmberg, ansvarig utgivare för Kalla fakta, menat att Aftonbladets artikel var ett försök från SD att mildra Kalla faktas avslöjande. Till Expressen säger han att intervjun med Aftonbladet är SDs moteld. Martin Jury, ställföreträdande ansvarig utgivare på Aftonbladet, skriver till Expressen att deras artikel inte har något med TV4s publicering att göra. Vi har publicerat en bra artikel med kritiska frågor som har ett nyhetsvärde. Det är svårt för oss att förhålla oss till vad andra medier gör eller inte gör, skriver han till Expressen. Förvaltningsrätten i Stockholm nekar nyhetsbyrån Siren att publicera domstolsdokument som innehåller personuppgifter i sin databas. Det skriver Dagens Media i veckan. Det här är ett av flera beslut som fattats på sista tiden där domstolarna blir allt mer restriktiva mot rättsdatabaser. I beslutet säger rätten att Siren får använda handlingarna för att göra journalistik men inte för att publicera dem i en databas som de säljer vidare till kunder. Siren har tidigare fått liknande beslut från bland annat hovrätten i Övre Norrland. Till Dagens Media säger Sirens chefredaktör Ulf Fahlén att beslutet är den största inskränkningen av pressfriheten i Sverige i modern tid. Ytterligare 8 amerikanska tidningar stämmer OpenAI och Microsoft för upphovsrättsintrång. Tidningarna siktar in sig på att AI-bolaget använt material från deras utgivning för att träna sina AI-tjänster. Bland tidningarna som alla ingår i samma mediegrupp finns exempelvis Chicago Tribune och The Denver Post. I ett uttalande skriver de att tidningarna lagt miljardtals dollar på att samla in informationen och rapportera nyheterna och att de inte kan låta bolagen profitera på det här utan ersättning. Tidigare har även New York Times stämt OpenAI för samma sak.
Hur räknar man de dödade i krigets dimma? Sen kriget mellan Israel och Hamas startade den 7 oktober har rapporteringen av dödstalen blivit en mer eller mindre daglig del av nyhetsflödet. Bakom de här siffrorna döljer sig stridande, men också många civila och barn bland de som dödats. Samtidigt används dödstalen också som en bricka i informationskriget från båda sidor i konflikten. Och det i ett läge när inga internationella oberoende medier finns på plats i Gaza. Förutsättningarna för att beräkna dödsoffer har blivit markant svårare sedan kriget startade. Så var kommer de här siffrorna som vi hör om i medier egentligen ifrån? Hur tillförlitliga är de? Och hur ska medier förhålla sig till dem? Reporter här är Josefin Schneider.
Ja, eftersom inga utländska journalister befinner sig i Gaza och vi har få oberoende källor så har vi ju inget annat val än att citera hälsomyndigheterna i Gaza som är Hamas-styrda. Så det gör vi och redovisar nästan varje gång. Det vet ju alla vid det här laget att siffrorna kommer därifrån.
Det här är Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén. Vi kommer återkomma till henne.
Hi again.
En som har djupdykt i de här siffrorna, närmare bestämt i hälsoministeriets egna datasätt, är Michael Spaggett, professor i ekonomi vid Royal Holloway, University of London.
Resuming. So is it working now?
Han är också ordförande i den icke-statliga organisationen Every Casualty Counts som arbetar med att säkerställa att dödsoffer i krig registreras korrekt.
The Gaza Ministry of Health had in place at the beginning of the war quite a good system for recording deaths, which is simply based on recording identities of dead people who had passed through the hospital morgue system. However, as the war has progressed, several of the hospitals that report into that system have been crippled in their operations to such an extent that they've stopped reporting into the system.
I Gaza fanns tidigare ett datoriserat system för att registrera döda via sjukhusens bårhus. Siffrorna rapporterades sedan in till det Hamas-kontrollerade hälsoministeriet. Systemet ansågs tillförlitligt av människorättsorganisationer, FN och WHO. Men under krigets gång har det brutit samman och metoden för inrapportering har ändrats flera gånger. Sedan mitten av november använder man sig även av vad man kallar trovärdiga mediekällor. How do they define that?
They've never explained how they go about doing that. As of now, the totals are above 34,000 people killed, but more than one third of that is not coming from the hospital monitoring system. It's coming from this supplementary system that has been put in place.
Efter att man lade till de så kallade trovärdiga mediekällorna har metodologin ändrats ytterligare två gånger, säger Michael Spaggett. Nu består källorna av data från räddningspersonal och civila i Gaza kan numera även själva rapportera in dödsfall. På sjukhus, över telefon eller via ett onlineformulär. För att registreringen ska godkännas krävs ett fullständigt namn, nationellt ID-nummer och två vuxna vittnen. När ett dödsfall bekräftats genom den här proceduren överförs det till sjukhussystemet och ett dödsfall stryks från listan över oidentifierade kroppar.
So this is a great thing. The problem with this supplementary channel of information, which is now described as coming from reliable media sources and first responders, it's possible that some of the deaths being reported through that channel are also being reported through this form.
Här finns, menar Michael Spaggett, alltså en risk för att dödsfall dubbelrapporteras.
And to be quite frank, it's kind of a black hole. Like, we don't really know what's there and where it's coming from.
The analysis by Sky News data and forensics team shows the increase in the official death toll.
För att förstå metodologin bakom registreringen av dödstalen har Michael Spaggett i samarbete med den grävande journalisten Ben van der Merwe på Sky News formulerat frågor till Zaher Al-Wahidi, chef för informationssystemet i Gazas hälsoministerie.
Instead, they're increasingly relying on incomplete data gathered mainly by
dödssiffran som kommuniceras av hälsoministeriet kan i själva verket vara både lägre och högre.
Those totals are much more uncertain than they were at the beginning of the war. It seems plausible to me that the true number is lower than the announced totals. It seems plausible to me that, you know, perhaps it's higher. You know, I don't at all mean to minimize the scale of the carnage here. It's really a terrific number of people killed in a very short period of time. There's no question about that.
Utöver hur många som har dödats har en stor diskussion också handlat om förhållandet mellan civila och militära dödsoffer. Hamas-styrda hälsoministeriet skiljer inte på civila och stridande i sina rapporter, medan IDF enbart talar om döda stridande.
Det är viktigt att hålla distinktionen mellan döda stridande och civila.
Anders Persson är docent i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet med inriktning på Israel-Palestina-konflikten.
Dels handlar det ju om olika aspekter kopplade till internationell rätt. Huruvida Israels krig är rättfärdigt, huruvida krigsbrott har begåtts. Sen är det ju också en fundamental del utav båda sidors narrativ kring konflikten här. Och det är propagandakrig som vi ser utspelas mellan båda sidor.
I februari uppgav en källa från Hamas till Reuters att 6000 egna soldater hade dödats, medan IDF vid samma tidpunkt hävdar att det snarare rör sig om 12000 dödade Hamas-stridande.
The fact of the matter is that the Gazan Ministry of Health is really in no position to make that distinction other than through their demographic makeup.
För att få en bild av hur många civila palestinier som dödats i kriget förlitar sig externa observatörer på antalet döda kvinnor, barn och äldre som en indikation. En siffra som ofta nämns är att det rör sig om 70% eller 72%. Zaher Al-Wahidi, som ansvarar för statistiken över Gazas dödstal, uppgav till Sky News att det var en uppskattning baserat på medierapporteringen. Men han kunde inte förklara vad estimatet grundade sig på.
If we look at the 20,000 plus deaths that were just released, the detailed data on those deaths, it's more like 57% are women and children.
Enligt Michael Spaggetts beräkningar baserad på hälsoministeriets egna data är det snarare cirka 57% kvinnor och barn som dödats. Och efter publiceringen av Sky News-artikeln har hälsoministeriet slutat referera till siffran 70% eller 72% i sina egna rapporter. Däremot fortsätter siffran att spridas av presssekretariatet i Gaza.
So they seem to have realized that, you know, perhaps they shouldn't have been doing that.
Israel kommunicerar enbart antalet döda stridande och metodologin bakom IDF:s beräkningar är också höljd i dunkel, säger Michael Spaget.
You get from time to time claims by the IDF that they've killed a certain number of Hamas militants. Those are always round numbers, 11,000 or 13,000, and these are at best what might be called guesstimates.
IDF-siffror är i själva verket lika svåra att verifiera som siffrorna som kommer från hälsoministeriet i Gaza, säger Michael Spaget.
It's as much a black box as the reliable media reporting / first responder information is from the MOH.
Israel har ju en siffra 12 000 döda Hamas-terrorister eller stridande.
Tillbaka till Anders Persson på Linnéuniversitetet.
Även där är ju metodologin oklar. Och det är många kritiker som har rest ett varningens finger mot den siffran och menar att det finns säkert många civila inkluderade i den. Därför att till exempel Hamas strider ju i regel i civila kläder. Och när då liksom särskilt yngre män skjuts ihjäl i de här stridszonerna i Gaza så tror ju många bedömare att de rutinmässigt avskrivs som Hamas-terrorister.
Frågan är minst sagt komplex. Det finns många osäkerhetsfaktorer att förhålla sig till. Men samtidigt som det rör sig om osäkra dödstal så rapporterar medier de här siffrorna återkommande.
Har mer än 30 000 palestinier dödats i kriget enligt hälsoministeriet i Gaza?
Ja, över 33 000 döda i Gaza.
Där dödssiffran enligt det Hamas-styrda hälsoministeriet nu överstiger 33 000.
Och Michael Spaget tycker att medier generellt inte hängt med i sin bevakning av siffrorna i takt med att de blivit allt osäkrare.
Media did a very good job at the beginning. But generally speaking, the media has tended to just stick with the press releases coming out of Gaza in kind of an uncritical fashion as these have become increasingly questionable.
Givet att det är svårt att veta vad som stämmer, vad tycker du skulle vara best practice i rapporteringen av dödstal?
Tillbaka till Cecilia Udén.
Jag tycker att alla medier i hela världen gör rätt när de säger idag räknar hälsomyndigheterna till 35 000, 36 000, 37 000 döda i Gaza och det är hälsomyndigheter som kontrolleras av Hamas. Jag kan inte se att man kan göra det på något annat sätt.
Så länge medierna är tydliga med avsändaren tycker Cecilia Udén att det är oproblematiskt att rapportera siffrorna.
Med tanke på vad Hamas har för rykte i världen så att om man säger att de här siffrorna kommer från Hamas-kontrollerade myndigheter så har jag svårt att se att det ger siffrorna legitimitet.
What would you say is the responsibility of the media when reporting the casualty numbers?
Tillbaka till Michael Spaget.
Provide a decent amount of information on where those numbers come from, how they're constructed and what their weaknesses might be.
Is the uncertainty of the numbers is it being taken into account?
I think not adequately yet. I think that it has not been adequately taken into account yet.
Sist här hörde vi Michael Spaget. Och det var allt från oss på medierna för den här veckan. Producent var Erik Petersson. Ljudet skötte Viktor Persson. Och jag heter Martina Pierrot. Följ medierna i appen Sveriges Radio Play för att aldrig missa ett nytt avsnitt från oss. Och om en vecka så är vi tillbaka igen med ett splitternytt medierna. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.